Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Dying for a Paycheck är en fackbok om arbetsliv, ledarskap och hälsa skriven av Stanford-professorn Jeffrey Pfeffer. Boken granskar ett grundproblem i modernt arbetsliv. Företag kan behandla hög belastning, osäkra anställningar, nedskärningar och ständig tillgänglighet som effektiva styrmedel, trots att de ofta skadar både människor och resultat. Pfeffers syfte är att visa att detta inte är en oundviklig kostnad för konkurrenskraft, utan en förlustaffär för alla inblandade. Med forskning, statistik och företagsfall kopplar han arbetsvillkor till stress, sömnproblem, psykisk ohälsa, ohälsosamma vanor, sjukfrånvaro och personalomsättning. Han kallar den nödvändiga motvikten för mänsklig hållbarhet. För svenska lyssnare är ämnet relevant även i en arbetsmarknad med starkare skyddsnät än i USA eftersom högt tempo. Gränslöst arbete och konflikter mellan arbete och privatliv också är välkända frågor här. Boken riktar sig till chefer, anställda och beslutsfattare och argumenterar för att friskare arbetsplatser måste byggas in i själva organisationen, inte läggas ovanpå den som ett tillfälligt välmående program. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, toxiska arbetsvillkor är en affärsrisk, inte bara ett personalproblem. Pfeffers huvudargument är att många vanliga ledningsmetoder skapar en situation där både arbetsgivaren och de anställda förlorar. Långa arbetsdagar, orimliga krav, låg kontroll över arbetet, otrygga jobb och svagt stöd i vardagen kan försämra människors fysiska och psykiska hälsa. Samtidigt får företaget lägre engagemang, fler uppsägningar, sämre samarbete och kostnader för frånvaro och vård. Därmed ifrågasätter boken antagandet att hårdare press automatiskt ger högre produktivitet. Resonemanget är viktigt eftersom skadan ofta blir osynlig i vanliga ekonomiska uppföljningar. En chef kan se kortsiktigt hög leverans medan kostnaden hamnar hos medarbetaren, familjen, sjukvården eller en framtida arbetsgivare. Pfeffer visar att detta kostnadsskifte kan få dåliga arbetsvillkor att se rationella ut även när de i ett större perspektiv är dyra. I Sverige finns skyddsregler och arbetsmiljöansvar, men samma logik kan uppstå när verksamheter mäter tempo och resultat utan att lika noga följa arbetsbelastning. Återhämtning och personalomsättning. Boken skiljer alltså inte mellan mänsklig omtanke och god företagsstyrning. Den hävdar att arbetsmiljön är en central del av verksamhetens kvalitet. När människor systematiskt blir sjuka av hur arbetet organiseras är problemet inte främst individuell brist på tålighet. Det är ett lednings- och systemproblem. För det andra, stressens följder börjar i hur jobbet organiseras. En central mekanism i boken är sambandet mellan arbetsstress och beteenden som senare beskrivs som privata hälsoproblem. När människor saknar tid, återhämtning, förutsägbarhet eller inflytande ökar risken för sömnbrist, dåliga matvanor, rökning, hög alkoholkonsumtion och psykisk ohälsa. Pfeffers poäng är inte att varje ohälsosamt beteende kan förklaras av arbetet. Den är att arbetsplatsen kan skapa villkor som gör sådana reaktioner mer sannolika. Detta vänder på en vanlig företagslogik. Organisationer erbjuder ibland träningsbidrag, föreläsningar eller appar för meditation, men lämnar samtidigt orsakerna till belastningen orörda. Om arbetet kräver sena kvällar, avbrott under ledighet och ständiga omprioriteringar blir ett individuellt hälsoprogram en begränsad motåtgärd. En svensk arbetsplats kan ha friskvårdsbidrag och ändå misslyckas med arbetsmiljön om bemanningen är för låg eller arbetsmängden inte går att utföra inom ordinarie tid. Pfeffer förespråkar därför ett förebyggande perspektiv. Arbetsgivaren behöver analysera vilka delar av arbetets utformning som alstrar stress, exempelvis oklara roller, bristande autonomi och konflikter mellan arbete och familjeliv. Insatser ska sedan förändra dessa villkor, inte bara hjälpa individen att uthärda dem. Det gör hälsa till en fråga om organisationens vardagliga beslut, från schemaläggning och bemanning till chefsbeteende och teknisk tillgänglighet. För det tredje, välmåendeprogram räcker inte när grundorsaken är arbetsmiljön. Boken är tydligt kritisk mot idén att företags välmåendeprogram på egen hand löser arbetsrelaterad ohälsa. Pfeffer motsätter sig inte aktiviteter som motion, hälsoråd eller meditation. Hans invändning gäller när de används som ersättning för förändringar i själva arbetsmiljön. Ett program kan signalera omsorg, men det blir otillräckligt om medarbetare samtidigt förväntas vara nåbara dygnet runt. Arbeta med för få kollegor eller acceptera osäkerhet kring lön och anställning. Skillnaden handlar om ansvar. I en begränsad välmående modell läggs ansvaret främst på individen. Person ska träna mer, hantera stress bättre och återhämta sig effektivare. I Pfeffers modell måste organisationen också bära ansvar för de förhållanden som framkallar stressen. Det innebär att ledningen behöver fråga om kraven är realistiska, om belöningar och resurser är rimligt fördelade och om chefer har mandat att skydda personalens tid. Ett exempel i boken är A1NA, där förbättrad ersättning, bättre försäkringsvillkor och andra hälsoinriktade åtgärder kopplas till lägre upplevd stress och lägre vårdkostnader. Exemplet används för att illustrera att löner, trygghet och arbetsvillkor kan vara hälsofrämjande åtgärder. För svenska organisationer ligger lärdomen nära tanken om systematiskt arbetsmiljöarbete. Hälsa bör följas upp som en konsekvens av hur arbetet planeras och leds, inte enbart som ett individuellt livsstilsval. För det fjärde. Ekonomisk otrygghet och gränslöst arbete gör hälsan mer sårbar. Pfeffer behandlar hur otrygghet i arbetslivet påverkar hälsan, särskilt genom uppsägningar, korta kontrakt. Låga löner och svaga trygghetssystem. Osäkerheten skapar inte bara ekonomiska problem. Den kan också göra det svårare att planera familjeliv, sömn, boende och framtid, vilket i sig blir en långvarig stresskälla. Boken kopplar detta till framväxten av gigarbete, där flexibilitet för företaget eller kunden ibland innebär att arbetstagaren får bära merparten av risken. Ett annat tema är gränslöst arbete. Digital teknik gör det möjligt att svara på mejl, meddelanden och krav långt efter arbetsdagens slut. Det kan vara praktiskt i vissa roller, men när tillgänglighet blir en uttalad norm försvinner återhämtningen. Pfeffer visar varför detta inte enbart är en fråga om personlig disciplin. Om karriär, lön eller anställningstrygghet upplevs bero på ständig respons har individen begränsat handlingsutrymme att sätta gränser. Sverige har andra institutionella förutsättningar än USA med kollektivavtal, föräldraledighet och arbetsmiljöregler som kan ge större skydd. Men bokens analys är ändå användbar för att granska bemanningslösningar, visstidsarbete och digital tillgänglighet. Formella rättigheter hjälper inte fullt ut om arbetskulturen belönar övertid eller gör den som går hem i tid till ett undantag. Verklig trygghet kräver att regler, resurser och sociala normer drar åt samma håll. Slutligen, mänsklig hållbarhet kräver mätning, ansvar och förändrade normer. Pfeffer använder begreppet mänsklig hållbarhet för att beskriva en arbetsmarknad där organisationer inte förbrukar människors hälsa för att nå kortsiktiga mål. Han jämför med miljömässig hållbarhet. Företag förväntas allt oftare mäta och minska sin påverkan på naturen, men har länge varit mindre systematiska med påverkan på de som arbetar i verksamheten. Bokens förslag är därför inte att enskilda chefer ska bli mer omtänksamma, utan att organisationer ska ändra vad de följer upp och hålls ansvariga för. Det kan handla om att mäta sjukfrånvaro, omsättning, arbetstid, upplevd stress och andra indikatorer på arbetsmiljön och att behandla resultaten som strategisk information. Mätning är dock inte ett mål i sig. Om en organisation samlar data men inte förändrar bemanning, chefsuppdrag eller arbetssätt blir uppföljningen mest symbolisk. Därför lyfter Pfeffer också vikten av att uppmärksamma arbetsgivare som lyckas och att minska möjligheten att föra över hälsokostnader från arbetsgivaren till individen eller samhället. Boken riktar ansvar mot flera nivåer. Chefer kan förändra arbetsdesign och kultur. Anställda kan synliggöra skadliga villkor och värna gränser där det är möjligt. Politiker och myndigheter kan påverka skydd, ersättningar och transparens. Styrkan i detta synsätt är att det inte gör hälsa till en privat fråga. Det placerar den i frågor om makt, incitament och hur arbete faktiskt organiseras. Sammanfattningsvis, Dying for a Paycheck passar särskilt väl för chefer, HR-ansvariga, fackliga företrädare, arbetsmiljöspecialister och studenter inom organisation och ledarskap. Den är också relevant för yrkesverksamma som vill förstå varför personlig återhämtning ibland inte räcker, när belastningen har sin grund i hur jobbet är utformat. Läsaren får framför allt ett språk för att skilja mellan individuella hälsoråd och strukturella arbetsmiljöåtgärder. Det kan göra diskussioner om stress, bemanning och tillgänglighet mer konkreta. Bokens särskilda styrka inom genren är dess konsekventa koppling mellan mänskligt lidande och företagsekonomi. Många böcker om arbetsliv fokuserar antingen på individens stresshantering eller på företagens produktivitet. Pfeffer driver istället tesen att dessa frågor inte bör behandlas var för sig. En arbetsplats som sliter ut människor riskerar samtidigt att försvaga sin egen prestation genom frånvaro, sämre engagemang och hög personalomsättning. Den som söker en lättsam handbok kan uppleva materialet som statistiktätt och stundvis upprepande, men just den omfattande dokumentationen är en del av bokens funktion. Pfeffer vill motverka normaliseringen av skadliga arbetsvillkor med belägg snarare än med allmänna uppmaningar om balans. I jämförelse med mer individualiserade välmåendeböcker är den därför mer systemkritisk. Den utmanar läsaren att bedöma arbetsplatsens hälsa utifrån beslut om arbetstid, trygghet, autonomi och resurser, inte utifrån hur många friskvårdsinsatser som erbjuds. Om du vill stödja Jeffrey Pfeffer, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!